Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig för att du är hela världens frälsare, också vår frälsare. Tack för att du gav ditt liv för våra synder. Och vi ber att du, Herre, att du också är med oss denna stunden och välsignar ordet i våra hjärtan och att du bevarar oss till evigt liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag har fått mig tilldelat ett ämne här, nämligen välfärden, mammons frestelse och makt för de kristna. Och jag kommer ta upp olika saker ur Bibeln, men jag börjar ändå med ett bibelstycke som inledning, nämligen från Lukas 12, verserna 13 till och med 21 i Jesu namn. Någon i folkhopen sa till honom: Mästaren, säg till min bror att han delar arvet med mig. Jesus sa till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han till dem: Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river ner mina lador och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig. Och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Herre, skriv in dessa ord i våra hjärtan. Amen. Välfärden, mammon, pengar, materialismen, det är en farlig frestelse. Det finns många frestelser, synder, faror som kan få oss bort ifrån Herren. Och mammon, det är en sådan frestelse. Mammon, det betyder rikedom. Mammon är en farlig frestelse, en smygande frestelse. Och det känns viktigt att ta upp det här ämnet, för det är ett ämne som angår oss alla. Men först får vi slå fast en sak, nämligen att vi människor äger ingenting. Den absoluta, det är endast Herren Gud som har den absoluta äganderätten till allt. I Psaltaren 24, vers 1 står det: Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Jordens krets och det som bor därpå. Och i Psaltaren 50, vers 12 säger Herren: Min är jordens krets med allt vad därpå är. Miljörörelsen säger: Jorden är vår. Men Herren säger, som vi hörde: Min är jordens krets med allt vad därpå är. Våra hem, vår egendom, våra pengar, allt är Herrens. Till och med vår privatekonomi är Herrens. Till och med våra kroppar är Herrens. Till de kristna i Korint säger Paulus: Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Första Korintierbrevets 6 kapitel, vers 15. Och allt det som Gud har gett oss, gåvor, pengar, egendom, det ska vi förvalta. Det är inte vårt, det är alltså Guds egendom som vi ska förvalta till Guds ära och till hjälp för våra medmänniskor och oss själva. Nu säger Herren i sitt ord till oss i Lukas 6: Ge och er skall bli givet. Men vad behöver vi först? Jo, vi behöver först ta emot. För att ge så behöver vi först ta emot Kristi nåd och rikedom. Och ingen tar emot nådens rikedomar utan att först ha blivit fattig, i anden fattig. Och då du i Guds ord blir upplyst om din egen synd och skuld inför Gud, då uppstår en känsla av andlig fattigdom och en sorg över synden. Och genom Guds ande uppstår i själen en hunger efter nåd. Och i evangeliet så hörs ordet om Jesu Kristi nåd. Hur han som var rik likväl blev fattig för vår skull, på det att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Jesus blev alltså fattig för vår skull. Han föddes i fattigdom. Och ännu fattigare var hans liv. Och fattigast var Jesus när han hängde på korset mellan himmel och jord. Och för våra synder led Jesus straffet. Han dog för att ge oss liv. Hos Jesus Kristus finns syndernas förlåtelse, liv och salighet. Och Gud vill med sin ande och sitt ord väcka oss och leda oss till korset, till Jesu kors. Där dör Jesus i utgivande kärlek till oss, så som Jesu kärlek var, aldrig någons varit har. Och här vid Jesu kors förvandlas klagan till tacksamhet. Här vid Jesu kors förvandlas klagan till förnöjsamhet. Här vid Jesu kors förvandlas klagan till kärlek, tro och hopp. Och genom tron på Jesus så blir du rik i honom. Genom tron på Jesus blir hans rättfärdighet din. Genom tron på Jesus så blir hans helighet din. Genom tron på Jesus blir hela himlen din. Du blir en himmelsk medborgare. Du lever här på jorden, men samtidigt blir du genom tron på Jesus en himmelrikets arvinge. En himmelsk medborgare. Och all härlighet här på jorden bleknar, försvinner i jämförelse med härligheten i himmelen. Det himmelska arvet, det är stort. Och det varar evigt, det tar aldrig slut. Och det finns inget större än att få vara ett Guds barn, en Jesu vän, en himmelrikets arvinge. Och har du kommit till tro på Jesus och blivit Jesu medarvinge till himmelen, så inser du att denna jordens rikedomar är inget att lita på. Och du inser att rikedomarna, pengarna, inte är dina. Det är Herrens. Du är en förvaltare. Och så som ett Guds barn så vet du att himmelen är din. Och att jorden, det är Herrens. Och allt vad därpå är. Du är en förvaltare. Men mammon, pengarna, rikedomen, egendomen kan bli dig antingen till en farlig frestelse eller till välsignelse. Ja, mammon kan bli dig till frestelse. I Lukas 12 så hörde vi om den rike kornbonden som rev ned sina lador för att bygga upp större, för att samla in all sin gröda. Och sedan skulle han äta, dricka och vara glad. Men vad sa Herren till honom? Jo, du dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av dig. Vem skall då få vad du har samlat i förråd? Så går det den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Denne rike, denne kornbonde, denne lantbrukare, han var rik här på jorden, men han hade inga skatter i himlen. I en gammal kristen tidning så läste jag om en rik bonde, lantbrukare, som visade sina vänner som var på besök. Han visade sina vänner en utsikt över sin vidsträckta jordegendom, stora åkrar och ängar, många djur som gick och betade. Och så sa han till sina vänner: allt det här, det är mitt. Och så visade han åt ett annat håll, åt staden till, åt byn, och pekade på hus som han ägde. Och även på ett stort hus som var en stor byggnad som var uppkallad efter hans namn. Och så sa han också, allt detta är mitt. Jag började som fattig pojk, men jag har lyckats förvärva denna stora förmögenhet. Men då sa en av vännerna som var kristen, men vad har du där uppe? Så pekade han upp mot himmelen. Den rike bonden svarade, i himmelen, där har jag ingenting. Och då sa den kristne vännen till honom ungefär, att det är märkligt och underligt att en man med ert omdöme kan leva för ögonblicket på lånad tid för att dö som en tiggare och utfattig träda in i evigheten. Och några månader senare så dog den här rike mannen. Och hans förmögenhet övergick i andras händer. Ja, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det hjälper inte om man är rik på pengar den dag man ska dö. I döden får vi lämna allt. Och hur förskräckligt är det inte att dö utan Jesus, utan syndernas förlåtelse, utan något hopp. Mammon, rikedomen, det är alltså en frestelse och en makt. Och det är en frestelse och makt också inne i kristna leden. Det sker tysta avfall mitt inne i det kristnas led. Det skedde på Bibelns tid och det sker också idag. Tysta avfall. Tänk på Paulus lärjunge Demas som fattade kärlek till världen. Tänk på Jesu lärjunge Judas som fattade kärlek till pengar. Och som förrådde Jesus för 30 silverpennor. Judas kärlek till Jesus hade slocknat, upphört. Han blev mer och mer fästad vid pengar. Mammon fick ersätta Jesus. Och Johannes 12 står det att Judas hade hand om penningpungen. Och att han var en tjuv. Att han brukade ta pengar ur penningpungen. Pengarna hade blivit viktigare för Judas än Jesus. Rikedomen hade blivit hans avgud. Mammon var hans gud. Pengarna hade fått makt över honom. Judas hjärta var skilt ifrån Jesus. Livsförbindelsen med frälsaren var bruten. Men det märkliga var att de övriga lärjungarna inte var medvetna om Judas avfall. Det är det märkliga. Att lärjungarna inte var medvetna om Judas avfall. Ingen av lärjungarna kunde ana att Judas hade avfallit. Och när Jesus i samband med nattvardens instiftande sa att en av lärjungarna skulle förråda honom. Och sedan riktade sig Jesus till Judas. Så förstod ändå lärjungarna ingenting. Och när Jesus i Johannes 13 kapitel sa till Judas, gör snart vad du gör. Då trodde lärjungarna att Jesus hade velat säga till honom, köp vad vi behöver till högtiden. Eller att han hade sagt till honom att ge något åt de fattiga. Detta var allvarligt, att mitt i lärjungakretsen så hade det skett ett hemligt avfall. Ingen visste om detta. Bara Jesus visste om det. Och hur kan det bli så? Ja, vi vet att Jesus ville också få Judas frälst. När Jesus talade om den rike kobonden som bara samlade skatter här i världen. Men hans själ gick förlorad. När Jesus talade denna liknelse och i samma kapitel tog upp detta med girigheten och varnade för det. Lukas 12. Så var också Judas med. Judas var med och hörde detta. Men Judas, han tog inte emot Jesu varningsord. Och detta ska vi komma ihåg, att det alltid är farligt att inte ta emot varningens ord. Guds ord säger: därför idag, om ni får höra Herrens ord, må ni inte förhärda era hjärtan. Och Guds ord säger också: älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är faderns kärlek icke i honom. 1 Johannes 2, vers 15. Vem älskar du? Världen eller Jesus? Mammon eller Gud? Hans-Erik Nissen skriver i sin andagsbok Ett är nödvändigt, 15 mars: Herren ser in bakom fasaden. Han vet att habegäret sätter ditt andliga liv på smalkost, och det slutar med att Guds livet långsamt dör. Så långt Nissen. Och vem vill att ditt andliga liv ska dö? Jo, din själafiende, djävulen. Han vill rikta dina ögon bort ifrån det osynliga till det synliga. Han vill rikta dina ögon bort ifrån himmelen mot jord och värld och pengar och nöjen och detta livets glädjeämnen. Han vill att du ska glömma döden, domen, evigheten, himmelen, helvetet. Han vill dra en slöja över de eviga tingen. Och lyckas han med det, då blir bara detta livet viktigt för dig. Och du glömmer evigheten. Och djävulen, han har inget emot att du blir upptagen av oskyldiga intressen och sysslor. Bara dina tankar vänds från det eviga. Och det är inget fel att gå in för sitt arbete och sin familj och sina vänner och sina intressen. Det är helt i sin ordning. Men glöm inte din själ. Glömmer du din själ, glömmer du din frälsare, hur blir det då? Ja, då blir din andakt snart bara rutin. Din andakt och bön, det blir bara en tom vana. Något som du kan försumma. Kärleken till Jesus upphör och slocknar. Han är inte längre det dyrbaraste i ditt liv. Och är Jesus inte längre det viktigaste för dig, då blir annat viktigt istället. Vad då? Jo, mammon, pengar, välfärd, en tryggare ekonomi. Själens bekymmer upphör. Istället blir det andra bekymmer. Din kropp blir viktigare än din själ. Mat och dricka blir viktigare än andakt och bön. Bankboken blir viktigare än livets bok i himmelen. Framtiden blir viktigare än evigheten. Du har då tappat bort Jesus. Han är inte längre ditt livsbehov. Ditt andliga liv dör. Återigen lyssnar vi till Nissens ord. Herren ser in bakom fasaden. Han vet att habegäret sätter ditt andliga liv på smalkost, och det slutar med att Guds livet långsamt dör. Och vad är det som har hänt? Jo, mammon har dödat kärleken till Jesus. Mammon har dödat kärleken till medmänniskan, till den nödlidande medmänniskan, till den fattige, till hedningarna som lever utan Jesus. Mammon har dödat kärleken. Kärleken har slocknat. Och du har då inte längre någon nöd och kärlek till dina medmänniskor som lider, andlig eller kroppslig nöd. Du tänker då bara på dina egna behov, inte på andras. Här ser vi mammons makt och rikedomens frestelse. Och jag tänker på, jag läste en äldre kristen tidning om en kvinna som regelbundet brukar skänka pengar till missionen. Och så en dag så blev hon förmögen. Hon ärvde en stor summa pengar. Och den präst som brukar ta emot hennes gåvor till missionen hoppades nu att kvinnan skulle skänka en större summa pengar till missionen än tidigare. Men vad hände? Det kom inga fler gåvor till missionen från kvinnan. Hon menar att hon var tvungen att samla och spara så mycket som möjligt. När hon var fattig, då kunde hon dela med sig till Guds rike. Men när hon sedan blev rik, så blev det svårt för henne att skänka till Guds rike. Här har vi alltså ett exempel på rikedomens frestelse och makt. Och så är det nog också idag. Är det inte så ofta att pengar till nödlidande och till missionen kommer inte i första hand från de rika, utan från de som inte har så mycket, som är ganska fattiga? Ja, rikedomen är en frestelse när människan börjar behärskas av pengarna. Och den girige har inte, kan man säga egentligen, den girige har inte längre några pengar, utan det är pengarna som har honom. Jag brukar fråga mina konfirmander, vad är skillnad mellan att vara sparsam, snål och girig? Sparsam, då kan man också tänka på andra. Snål, då tänker man bara på sig själv. Och girig, då tänker man bara på pengarna. Då är det knappt att man unnar sig själv mat och kläder, utan man bara tänker på pengar. Och Paulus, han skriver i 1 Timoteusbrevets 6 kapitel vers 10 att penningbegäret är en rot till allt ont. Och i 1 Korintherbrevets 6 kapitel vers 10 står det att den girige ska inte få Guds rike till arvedel. Och när vi nu framställt girigheten som en svår synd, så ska vi inte heller försvara slöseriet. Slöseriet är också ett syndigt missbruk av Guds gåvor. Och den gyllene medelvägen mellan girigheten och slöseriet kan bara Herren lära oss och fostra oss i. Vi behöver påminnas om att jorden är Herrens med allt vad därpå är. Vår ekonomi är Herrens, våra kroppar är Herrens. Vi är förvaltare och vi har ett ansvar. Tänk inte så här att jag är inte girig i varje fall. Jag har inga anlag för girighet. Det har inga problem med. Kom ihåg att det finns en grogrund till synden. Det finns en grogrund till all synd. För all slags synd i våra hjärtan. Och hur ofta har inte girigheten plötsligt flammat upp, till exempel vid delning av arv. Då har den ene fått mindre än den andra. Och så har det blivit arvstvister. Ovänskap. Och till och med bland bekännande kristna så kan girighetsdjävulen resa sig upp när den lilla gnistan blir antänd. Kära lyssnare, var på din vakt. Sälj inte din förstfödslorätt, ditt himmelska arv, för en grynvälling. För en linsevälling, som det väl heter på norska. Vi får be Herren att han bevarar oss. Var ärlig och tala sanning och gör alltid rätt för dig. Mitt inne i det kristna leden så kan så lätt syndens surdeg få ingång. Det skadar för Guds rike. Tänk till exempel på den första kristna församlingen i Jerusalem, Apostlagärningarna 5. Vad var det som hände? Jo, syndens surdeg kom in i församlingen. Det hade smugit sig in lögn och oärlighet, falskhet, girighet. Vi kommer ihåg hur det gick med Ananias och Safira. I församlingen i Jerusalem, där led ingen nöd. För alla som ägde något jordstycke eller hus sålde detta. Och la pengarna för apostlarnas fötter. Så att det blev en jämn fördelning bland alla. Där man kommit överens om. Men Ananias och Safira hade medvetet lagt undan något till sig själva. De var giriga, oärliga, falska. Och de ljög för Petrus. Ja, de ljög för den heliga anden. Och vad hände med dem? Ja, de föll döda ned för Petrus fötter. Först Ananias Och så 3 timmar senare, Safira. Man kan tycka att det var ett hårt straff som drabbade Ananias och Safira. Men Gud, han mäter inte synden som vi gör. Han såg att församlingen var hotad genom insmygande oärlighet och falskhet. Och därför kom domen över Ananias och Safira. Och Herren, han är densamma idag. Gud är helig. Och vi ska alla en gång göra räkenskap inför honom. Träd aldrig in på kompromissernas eller eftergifternas väg, utan var ärlig. Lev inför Guds ansikte och ha alltid öppen sak med Gud och med dina medmänniskor. Följ de lagar som gäller. Betala skatt. Lägg inte undan pengar som tillhör staten. Deklarera inte falskt. Var alltid ärlig, i stort och i smått. Arbeta inte svart, utan ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Betala tillbaka dina skulder. Håll dina löften. Stjäl inte. Den som stjäl, han är en tjuv, som Judas. Och i Ordspråksboken 13, vers 11 står det: lättfånget gods försvinner. Och så får vi komma ihåg en sak, nämligen att vi är helt beroende av Guds välsignelse. Det är Gud som ger välsignelse, och det är också Gud som tar ifrån välsignelsen. Det är Gud som välsignar en människa, och det är också Gud som tar ifrån välsignelsen. Och det har alltid, har aldrig någon välsignelse med sig att vara oärlig. Och det har alltid stor välsignelse med sig att vara ärlig och rätt förvalta det gåvor Gud gett. Och vi ska nu till sist i korthet något tala om givandets välsignelse. Bara några ord om givandets välsignelse. Jesus, han är upphöjd till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida i himmelen. Men Jesus är ändå fortfarande fattig i sina fattiga lemmar här på jorden. Han är fortfarande, Herren Jesus, han är fortfarande i sina fattiga lemmar på jorden, hungrig, törstig, husvill, naken, sjuk, i fängelse. Och vad helst vi har gjort mot en av dessa Herrens minsta bröder och systrar, det har vi gjort mot Herren Jesus. Och därför så borde det vara en glädje för oss att uppsöka Herren Jesus själv här på jorden, i hans fattiga lemmar. Och här är församlingarna i Makedonien ett föredöme i deras villighet att stödja och hjälpa de fattiga i Jerusalem. De fattiga trosvännerna i Jerusalem. Och trots att de kristna i Makedonien själva levde i fattigdom, så var det en glädje för dem att vara med i insamlingen till de kristna i Jerusalem. Och i andra Korintherbrevets 8 kapitel vers 4 läser vi att de kristna i Makedonien mycket enträget bad om den ynnesten, om den förmånen att vara med om understödet åt det heliga i Jerusalem. Givandets välsignelse är stor. Det för till tacksamhet mot Gud och till fördjupad gemenskap mellan givare och mottagare. Det finns människor både i andlig nöd och i kroppslig nöd. Och Paulus skriver i 1 Timoteus 6:18: bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig. Du förlorar ingenting på att ge. Du får tillbaka. Jesus säger i Lukas 6: ge och ni ska få. Ja, den som ger rikligt skall få rikligt igen. Ja, den som ger får välsignelse tillbaka. I andra Korintherbrevets 9 kapitel vers 6 och 7, där säger Paulus: den som sår sparsamt, han skall också skörda sparsamt. Men den som sår rikligt, han skall också skörda riklig välsignelse. Var och en giv eftersom han känt sig manad i sitt hjärta, inte med olust eller med tvång, ty Gud älskar en glad givare. Här säger Guds ord: ge och ni ska få. ge rikligt, och Gud älskar en glad givare. Kom ihåg att pengarna inte är dina, rikedomen är inte din. Allt tillhör Gud. Och Gud låter de fattiga och rika leva tillsammans, inte för att de fattiga ska förtrycka, inte för att de rika ska förtrycka de fattiga, utan för att de rika ska hjälpa de fattiga. I Ordspråksboken 19, vers 17, det står det: den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt Herren och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Och i Ordspråksboken 22, vers 9, den som unnar andra gott, han varder välsignad. Och i Ordspråksboken 28, vers 27, den som ger åt den fattige, honom skall inte fattas, men den som tillsluter sina ögon drabbas av mycken förbannelse. Och ytterligare ett ord som visar på givandets välsignelse, Ordspråksboken 24, 11 kapitel, vers 24. Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men blir allenast fattigare. Den frikostige var det rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt. Och vers 26. Den som lämnat ut sin säd, över hans huvud kommer välsignelse. För här hör vi Guds eget ord. Över den som ger, över den som delar med sig, över den som gör gott mot sina människor, medmänniskor, över honom eller över henne kommer Guds välsignelse. Och Guds välsignelse är mycket mer värt än ära och rikedom. Ja, givandets välsignelse är stor på alla sätt. Gud, han ger tillbaka välsignelse. Medmänniskan som får din gåva ger tillbaka tacksamhet mot Gud. Samma sätt som de kristna i Jerusalem tackade Gud för gåvorna från Makedoniens församlingar. Och Paulus skriver i Galater 6, vers 10: gör vad gott är mot var man, först och främst mot dem som är våra medbröder i tron. Här menar Guds ord att gör gott mot var man, gör gott mot alla, och hjälp de fattiga. Men så tillägger Paulus: först och främst mot dem som är våra medbröder i tron. Först och främst mot de kristna. Därför hjälp också dina kristna vänner med svag ekonomi. Stöd inre mission och stöd yttre mission. Du blir välsignad av Herren. Och det som tar emot dina gåvor tackar Herren. Och det ber för dig. Och vad mer säger Guds ord? Jo, de tar emot dig i himmelen, i de eviga hyddorna. I Lukas 16, vers 9 står det: skaffa er vänner medelst den orättrådige mammons goda, för att det, när detta har tagit slut, må ta emot er i de eviga hyddorna. Tänk, det finns hyddor i himmelen. Givandets välsignelse sträcker sig ända in i evigheten, in i himlen, in i hyddorna. Och i himlen, där finns inte bara hyddor, där finns också segerkransar. Paulus skriver sitt sista brev strax före sin död, andra Timoteus brevs fjärde kapitel: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig. Och denna segerkrans som alla fått ta emot som älskat Jesu tillkommelse och som har bevarat tron, och denna segerkrans är mycket mer värt än allt annat här på jorden. Och denna segerkrans som du då får ta emot om du kommer till himlen ger dig äganderätt till hela himlen. Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Och Bibeln talar också om den heliga staden, den himmelska staden. Allting blir ditt. Segerkransen som du får bära ger dig rätt till hela himmelen. Och framförallt Jesus blir din för evigt. Du får vara hans brud. Och redan idag är Jesus din genom tron. Och så till sist, innan vi slutar, så ska vi också betona en sak. Nämligen att vi blir inte frälsta på grund av våra gåvor. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar. Vi blir inte frälsta på grund av lång och trogen tjänst. Nej, vi ska inte blanda in våra gärningar med Jesu gärningar. Det är bara Jesu gärningar, hans lydnad och hans offerdöd på korset som bringar försoning och frälsning. Om du tror att du har kortare väg till himlen på grund av ditt givande, på grund av dina goda gärningar, så bedrar du dig för evigt. Nej, det du har, det du äger, dina tillgångar och pengar, det är Guds egendom och du är förvaltare. Och rikedomen kan alltså bli dig till frestelse eller till välsignelse. Det är detta vi har talat om en stund. Och så till sist några ord om en döende predikant. Det var en gammal predikant som en stor del av sitt liv hade tjänat Guds rike. Och så låg han för döden. Och sista natten han levde så tänkte han tillbaka på sitt liv. Och han såg sin synd, hur synden varit med i allt. Och han kom i anfäktelse. Han kände, han visste att inte en enda god gärning höll provet inför Gud. Men på morgonen så hade han fått frid. Och så sa han, nu har allt brunnit bort. Nu har jag bara Jesus kvar. Tänk, den är döende man, han hade bara Jesus kvar. Och då hade han allt. Han var rik. Han var salig. Hans kanske 50-åriga tjänande i Guds rike var inte detta som gav honom frid i mötet med döden, utan var bara Jesus som gav honom frid och hopp i mötet med döden. Och salig är du som lyssnar, som också fått se att fått finna vila i Jesus. Du är rik, du är en himmelrikets arvinge. Även om det inte alltid är lika lätt att tro detta, så och i dina egna ögon så är du andligt fattig. Kanske du också i andras ögon är fattig och liten och oansenlig, ovärdig, misslyckad. Du har inget att visa fram. Du är förtappad i dig själv. Men Jesus har ordnat saken för dig. Han har gett sitt liv för dig på korset. Han har dött för dina synder. Och där vid Jesu kors, där är du fri. Och där är du rik. Där är du salig. Hos Jesus har vi syndernas förlåtelse, liv och salighet. Jag slutar med några verser av Lina Sandell, som vi ofta sjunger i Sverige. Fattig men dock rik är en Kristi brud. Fattig i sig själv, rik ut i sin Gud. Fattig på allt gott, rik i honom blott. Sorgsen men dock glad, ilar hon framåt. Sorgsen när hon ser på sig själv med gråt. Glad när hon får se på sin frälsare. Okänd men dock känd är en Kristi brud. Okänd av en värld som ej känner Gud. Känd av den som ser vad i löndom sker. Intet havande äger hon dock ren, hela jorden, ja hela himmelen, och hon får till slut fulla arvet ut. Död men levande, trosblick här mig giv, gamla människans död blev den nyas liv, död med Kristus men levande igen. Amen. Herre, tack för ditt ord och för din frälsning, och tack för att det finns frälsning också för oss. Herre, rikta våra ögon uppåt mot himlen. Herre, bevara oss till evigt liv. Amen.